Välkomna till 37:e avsnittet av 5 juli-podden med mig Carl Andersson och med Henrik Hax Alexandersson. Och idag så har vi ju väldigt stora nyheter som är en vecka gamla nu, nämligen att Obama har benådat Manning, Chelsea Manning.
Just det, det var det vi spekulerade om förra gången. Och sen dess så har då, vilket väl alla vet vid det här laget, president Obama benådat visselblåsaren Chelsea Manning. Eller benådat är det väl egentligen inte, utan det är snarare som så att hon har fått ett tidsbestämt straff till 7 år, vilket innebär att hon kommer att komma ut till våren i maj. 17 maj tror jag det var. Norges nationaldag till och med. Jag vet inte om det var en blinkning till att han fick fredspriset från Norge Obama eller något sånt där. Men i vart fall, när Chelsea Manning, som då i visselblåsaren som har läckt information till Wikileaks, kommer ut, så kommer hon ändå att ha suttit längre i fängelse än någon annan amerikansk visselblåsare. 7 år.
Men jag tänkte på det, du har ju sagt att Obama är den som har, ja, under hans tid så har flest visselblåsare åkt i fängelse och fått de längsta straffen. Men det är ju också en ny tid. Det här är ju internettiden. Det har ju inte funnits möjlighet att läcka så mycket tidigare.
The Pentagon Papers och sådana här saker, det var ju rätt massiva läckor det också. Men det är klart att det har inte varit möjlighet att ta med sig så stora volymer av material tidigare, som när man kan ladda ner allting på ett minneskort eller en minnepinne.
Nej, precis.
Sen så hänger ju då Snowden fortfarande i luften. Han sitter där han sitter i Moskva, och honom hade president Obama ingen lust att benåda, och man kan kallt räkna med att det kommer inte president Trump att ha heller.
Nej, och så är det ju en annan situation, för han sitter ju inte i isoleringscell.
Nej, precis. Men det pågår arbete för att ge honom asyl i Västeuropa. Så sent som igår så hade Europaparlamentet en hearing med hans advokater.
Ja, okej. Okay. Ja, och ja, vi fortsätter till några olika e-posttjänster.
Just det. Där händer det massor med olika saker. ProtonMail, alltså den här säkra e-maillösningen som är konstruerad av människorna på CERN i Schweiz när de inte sysslar med The Great Hadron Collider. De har nu utökat sin verksamhet med en Tor Hidden Server, vilket är till för att människor i länder där som kanske blockerar det vanliga Proton Mail, att man ska kunna gå in på the dark web och på det sättet kunna nå Proton Mail.
Och Proton Mail är alltså, skiljer den ut sig från andra e-posttjänster på något sätt?
Ja, den är väldigt krypterad, och det är dubbel autentisering när man loggar in, och det är liksom väldigt mycket säkerhetstänk kring det. Och om jag har förstått det hela rätt så har Proton Mail också delvis löst problemet med metadata. Alltså kring data kring e-postmeddelande som man kan läsa ut en hel del av.
Ja, de ska också krypteras på något sätt, eller?
Ja, om jag har förstått det hela rätt. Jag är inte tekniker, men jag har inte sett någon som har klagat på deras tekniska lösning egentligen. Det är Proton Mail. Sedan så är Lavabit på banan igen, och de gjorde sig ju kända för att vara den e-mail server som, eller e-mailtjänst som Edward Snowden använde och som han rekommenderade andra att använda, och då fick Lavabit amerikanska myndigheters ögon på sig. Men hellre än att läcka information om sina användare så la man helt enkelt ner tjänsten. Men nu är den alltså på banan igen.
ProtonMail och Lavabit, vi har två stycken e-posttjänster som riktas in på integritet då, kan man säga. Och i Lavabits fall, vad heter han som grundade Lavabit? Ladar Levison, eller?
Något sånt.
Det som myndigheterna ville då, det var ju att de ville beslagta den nyckel. Nu är ju inte Hax och jag tekniker, men om det kan ha varit SSL-nyckeln eller något sånt. Och man ville då kunna läsa Snowdens mail genom att beslagta vad det nu var. Men om de skulle beslagta den så skulle de också få tillgång till alla andra mail. Och Lavabit hade 400 000 användare just då. Och det var ju då som Ladar bestämde sig för att lägga ner Lavabit istället. Och det måste man ju säga att gav honom extremt mycket cred. Så nu när han startar upp igen med ett annat tekniskt system som ska göra den där typen av beslagtagande omöjligt, det vill säga att det ska inte göra någon skillnad, då litar man ju på honom.
Ja, och när vi ändå håller på att tala om tekniska saker som vi inte begriper, så ska vi kanske också nämna att Tor-projektet puttrar på framåt i god ordning. Och tidigare så har man ju då varit tvungen att ha en riktig server på The Darknet för att vara oupptäckbar. Men nu har Tor-projektet presenterat någon slags lösning som jag tekniskt sett inte vet hur den går till. Men vitsen är att i princip vem som helst ska kunna ha en oupptäckbar server på internet. Där man alltså, så som inte går att hitta via sökmotorer som inte indexeras, utan där du måste kunna den exakta adressen som kan vara väldigt komplicerad till en viss sida.
Problemet tidigare var ju att i princip fungerade det likadant, det vill säga att du var tvungen att kunna den exakta adressen. Men det fanns ju också då, ja, vad är det, hidden services, kallas de så, det som nästan funkar som DNS-servrar i Tor-nätverket. Det vill säga, det fanns liksom ändå servrar som snappade upp den här adressen för att kunna, och lagrade den. Och då visade det sig att när man undersökte det här, av 3000 sådana här Tor-noder så var det ett hundratal som faktiskt skannade av alla sajter.
Just det.
Som även de som hade hemliga adresser. Och det vet man ju inte om det var hackare eller vanliga människor eller om det kanske var myndigheter.
Precis.
Och, men det är det som ska omöjliggöras nu med det nya systemet. Och som vanligt i sådana här sammanhang så får ju personerna bakom det här väldigt mycket kritik för att då säger man att men då kan ju de som faktiskt ägnar sig åt riktigt olagliga saker komma undan. Men det är ju en fråga vad gäller all kryptering.
Ja, och anonymitet ska inte vara något brott, punkt slut. Vi går vidare. Vi pratade förra gången om att Kina hade blockerat New York Times app. Och det verkar ju faktiskt som det här med appblockering håller på att bli något av en trend. Det har skrivits en del om det på sista tiden, och då New York Times som har ett intresse av detta eftersom de har drabbats. Skriver om hur, eller går till apparnas försvar. Och det här är ju återigen ett krångligt område eftersom när man laddar ner en app till exempel sin mobiltelefon eller surfplatta, så sker ju det oftast inte genom att man hämtar ett fritt program från internet, utan man är tvungen att gå till exempel genom Apples App Store. Och det är där i App Storen som till exempel Kina säger att vissa appar inte får finnas. Och då är vi återigen inne i det här att censuren utförs av privata operatörer under terms and conditions. Mm.
Ja, dels det, och dels så blir censuren centraliserad, vilket är enormt smidigt för diktaturer som Kina.
Precis. Och kineserna, de håller ju på med mer. Nu finns
kan vi inte bara nämna lite mer om apparna här? Alltså, det finns ju i praktiken bara Apples App Store, Googles App Store. Och Amazon är ju inne och nosar lite på appmarknaden också. Mm. Men det är ju i princip bara dem. Så att det är ju en...
Fast bara för respektive plattform. Har du Android så är du fast med Google Play. Har du Mac OS så är du fast i App Store. Och har du Amazons Kindle så är du fast hos Amazon.
Ja, är det så det funkar?
Ja, du kan ju inte köpa en Google...
Jag tror att man kunde köpa på Amazon även till Google-telefoner.
Ja, jag ska inte svära på det, men
vem gör det? Ja,
precis.
Men läste du den här artikeln som du länkade till i New York Times som handlade om det här?
Delar av den.
Ja, för att den var ju väldigt intressant. Det var intervjuer med folk från Electronic Frontier Foundation i USA och så vidare. Och man blev lite nostalgisk och lite ledsen, för att det handlade ju mycket om hur nätet var så otroligt öppet och hur optimistisk man var i början. Nätet skulle ju vara just en röst för alla och helt ocentraliserat. Det var ju själva idén med internet, att det skulle inte finnas en single point of failure. För om en nod går ner så routas trafiken om på annat sätt. Och poängen i den artikeln var att ja, med Apple, Google med flera, så har vi ju fått motsatsen till det som internet var från början. Vi har ju fått en single point of failure, och det är Apple och det är App Storen.
Och så när det gäller allting annat här, så vad vi egentligen skulle behöva, så är det en helt ny decentraliserad lösning som inte går att censurera. Mm. Men det är ju ett hyfsat stort projekt.
Ja, vad skulle det kunna vara?
Ja, ett nytt OS.
Ett nytt internet.
Ett nytt OS för till exempel tablets och mobiltelefoner, som är ett distribuerat system där du inte kan censurera appar och så, och där det finns liksom ett öppet flow av appar, och du inte behöver gå via en single point.
Mm. Jag provade Firefox OS en gång i tiden. Och Mozilla som driver Firefox, de är ju väldigt integritetsivrande, och det är ett bra företag eller en bra stiftelse. Fast jag vet inte hur det var uppbyggt. Det var nog uppbyggt på samma sätt som de andra. Det var liksom inte någon skillnad i grunden, utan det var bara ytterligare en konkurrent så att säga, men med mer karma. All right, ska vi gå vidare?
Ja, jo, Kina som sagt. Där håller man nu på med att slå ner på icke-auktoriserade uppkopplingar. Igen får man väl säga, nu har man ju hållit på med länge. Men det som är nytt den här gången är att man särskilt tycks inrikta sig på VPN-tjänster. Och tidigare så har ju VPN varit en rätt känd metod att komma runt den kinesiska digitala muren. Och det vet man ju, man har haft bekanta som varit i Kina, och då har de kunnat VPNa och komma ut på nätet rätt fritt. Men nu verkar det alltså som att den dörren också håller på att stängas.
Ja, okej.
Och då ska vi se här. Vi hade någon form av logik i detta.
Jo, nu ska vi gå över till det här som vi hörde om på Ekot på Sveriges Radio häromdagen. Nämligen att på Chalmers så forskas det i att utveckla krypterade SD-kort eller krypterade minneskort för kameror. Alltså att när du tar bilder i din kamera så ska de krypteras på en gång, så att inte... Ja, exemplet de tar är ju då fotojournalister i länder där myndigheterna kanske vill beslagta fotojournalisters bilder. Då är det ju väldigt lätt för dem idag att bara beslagta kameran. För det finns ju jag har kollat upp det här lite grann, och det finns ju inget kameraföretag som har infört ett bra sätt, eller ett sätt överhuvudtaget att kryptera bilderna man tar på direkten.
Jag tycker att det här är en sak som har två sidor. Om man nu pratar om att journalister som använder det. Naturligtvis så är det då bra att det finns kryptering. För att om man har tagit bilder på någon oppositionell människa i något land. Att myndigheterna inte ska kunna titta på bilden, identifiera personen och förfölja dem. Och det är ju jättebra. Men sen så funderar jag på vad det här innebär för den enskilda fotografens eller journalistens säkerhet. Därför att står du där i en diktatur med en pistol mot magen och de säger liksom visa oss bilderna eller radera bilderna, jag menar, då kan det vara hur mycket kryptering som helst, det är ändå liksom du som tvingas avgöra.
Ja,
det kan ju skapa farliga situationer.
Ja, men jag vet inte om det är krypteringens fel. Det de alltid kan göra är ju att bara ta hela kortet och mosa det. Annars så... Ja, nej, men det problemet kommer
sagt,
man ju alltid ha.
Men det är ju främst den första funktionen där som jag nämnde som jag tror är den viktiga. Nämligen att man i efterhand inte ska kunna, när man beslagtar en kamera, inte ska kunna hitta olika oppositionella och förfölja.
I och för sig, det finns ju en fördel med icke-kryptering, men den är ju mer som ett undantag. Och det är ju, som du säger, om man har en pistol mot huvudet och de tittar igenom ens kamera och så tvingas man radera. Det fanns ju faktiskt ett sånt fall i Sydostasien, något land där någon lyckades fota någon gammal diktator på ett snabbköp. Ursäkta att inte jag minns vem det här var nu, men då kom han och alla hans livvakter fram till den här mannen, jag tror det var en svensk kille, och sa du måste radera de här bilderna. Och då raderade han bilderna, men man kan ju återskapa, vilket han då gjorde, och så publicerades de här bilderna. Det är klart, det kan man ju inte göra då med kryptering, men som sagt, det är ju ett undantagsfall.
Det här behöver inte bara gälla bilder, jag hörde på radion i morse, Sveriges Radios Mellanöstern reporter gjorde ett reportage om protester mot Hamas styre och i Palestina då, och där hade man intervjuat någon oppositionells föräldrar. Han var satt i fängelse därför att han hade gjort en hitlåt mot Hamas. Och då blev han satt i fängelse, men han hade intervjuat hans familj. Men då när Sveriges Radios journalist lämnade familjen så dök det upp en person som tvingade henne att radera intervjuerna med föräldrarna.
Ja. Och det här är då ett... jag kollade upp det här med SD-kortet. Det är som sagt Chalmers tekniska högskola. Och killarna som gjorde ett studentarbete om det här 2016 heter Alexander Davidsson och Torbjörn Rasmusson. Vi kan länka till det här examensarbete på avancerad nivå, som det heter här.
Och sen så, jag menar, det här är ju en produkt som de skulle kunna få lite kommersiell snor på. Jag menar, om man tar en massa bilder med sin privata kamera och sen blir den stulen. Det är ju inte helt säkert att man vill att de bilderna ska bli allmänt spridda eller kända. Eller
nej,
sända.
Precis. Och det känns ju verkligen som att kameror är den svaga länken i den här kedjan. För nu för tiden har väl alla krypterade hårddiskar. Man använder Apples File Vault eller man har externa hårddiskar som är krypterade. Men just kameratillverkare, de fokuserar ju på bildkvalitet. Det är väl bra i och för sig. Men det här SD-kortet då, man kan ju läsa den här uppsatsen och den var väldigt teknisk. Men ni som är tekniker kan gärna ladda ner den. Den visar ju då hur man, liksom, det blir liksom som en adapter i själva SD-kortet. Och det är den adaptern som... hårdvaru krypterar. Ja, jag kom inte så långt, men
det är ju fantastiskt hur mycket saker man lyckas få in i SD-kort numera, liksom kryptering och wifi och gud vet vad. Okej. Okay. Då ska vi se. Just det.
Tillbaka till EU.
Datalagringsbråket fortsätter ju. För att göra en liten recap här. EUs datalagringsdirektiv upphävdes av EU-domstolen som sa att det är olagligt. En massa länder vill fortsätta och EU-domstolen har återigen sagt att den generella allmänt svepande datalagringen av data om allas telekommunikationer bryter mot de mänskliga rättigheterna och ska upphöra. Men detta är det då många länder som inte vill göra, till exempel Sverige.
Och Storbritannien och Tyskland,
det,
ja, och Frankrike.
Ja, just det var det jag skulle komma till. Därför att när ett antal länder nu som vi har varit inne på kringgår det här för att kunna fortsätta driva övervakning som man har gjort hittills, så har de nu fått eldunderstöd av Europol. Och det här, alltså det, Europol är ju då EUs polismyndighet. Och det här blir ju rätt stökigt, för nu är det alltså inte bara medlemsstaterna som obstruerar mot EU-domstolen, utan även EUs egna institutioner, det vill säga Europol i det här fallet.
Det är ju för sig en polisinstitution. Polisen vill väl alltid utöka
befogenheterna. Det är en EU-institution. Och de lyder under EUs regler och fördrag, vilket de nu då alltså vill sätta sig över.
Vad är det de vill göra?
De vill fortsätta datalagringen helt enkelt, som förut. Och eventuellt även utöka den.
Ja, de var ju också missnöjda över att det var så svårt att ta reda på vilken person som dolde sig bakom ett visst IP-nummer vid en viss tid, för att alla länder använder olika system för hur man inhämtar den informationen. Så de vill centralisera det på något sätt.
Precis. Och det blir du inte bättre av.
Nej, men
Nej, men alltså det är fullständigt osannolikt hur envisa man är på den här punkten. EU-domstolen är EUs högsta domstol. Den lutar sig mot fördragen och mot människorättskonventionerna. Och säger uttryckligen att datalagring när det sker av data av alla människors data om alla människors telekommunikationer får inte förekomma. Och land efter land, och nu är även EU-myndigheter, säger att vi tänker fortsätta ändå. Och jag tycker att detta är fascinerande. Jag menar, av medborgare och företag så kräver man ju att man måste följa alla regler som finns. Men nu så har vi alltså myndigheter som sätter sig upp emot detta. Och i Sverige är det ju fullständigt absurt. Vi har åklagare och poliser som säger att vi ska strunta i EU-domstolen. Alltså åklagare som uppmanar till domstolstrots. Det är fullständigt absurt.
Ja, alltså när man dels har politiker i Europa som inte, vad brukar vi säga, som inte respekterar lagstyre, alltså domstolens utslag, och när nu också Europol går emot det, då har vi alltså politiker och polis som inte respekterar lagen, och vad kan de då kräva av oss medborgare? Men om jag förstod det rätt så vill Europol kringgå det här beslutet genom att sköta det här i det som kallas för Internet Forum. Och Internet Forum var väl det som, var det Europarådet som satte upp det tillsammans med Apple, Google, Facebook, Twitter med flera, fast kanske bara finns dem. Alltså så att det blir en del av den privata censuren och den privata lagringen istället för att det sker på nationell nivå.
Möjligen EU-kommissionen, jag är inte helt säker på vem som tog initiativet där, Det här är ju den vanliga taktiken. Man säger att då försöker vi istället ordna detta genom att få de olika plattformarna att frivilligt lagra den information som vi sen kan vilja ha. Det är samma angreppsvinkel som man har haft när det gäller fildelning. När upphovsrättslobbyn inte fick som den ville, då sa den att men vi kan ju se till att internetoperatörerna frivilligt blir ansvariga för
just det.
För vad folk laddar upp.
Är det ju för jävligt situationen ja. I Europa.
Ja, att europeiska politiker och myndigheter beter sig lite hur de vill när det gäller övervakning. Det håller ju då även Amnesty med om, som har publicerat en rapport om det här som handlar om att den europeiska övervakningsstaten är icke-proportionell och ständigt expanderande. Och det här har ju då naturligtvis väckt viss uppmärksamhet, men det får ju inget speciellt avtryck. Därför att politiker och polis säger fortfarande att vi tycker att vi måste ha det här.
Okej, men Amnesty har alltså kritiserat vad? EU eller Europa i stort?
EU/Europa, alltså den här rapporten man har skrivit handlar om Europa, men i Europa så är det då främst EUs olika samarbeten och direktiv som styr den här verksamheten, till exempel datalagringsdirektivet.
Mm. Ja, de har ju gjort en landningssida där de tar upp en massa exempel på vad de tycker är fel. Och den innehåller vissa kampanjer också då för det var det, nu är det bara ett virvar här, men det var någon som hade gjort en hitlåt tror jag och därför blivit förföljd och kallad för terrorist. Det var någon annan som var flykting på väg in i Ungern som hade stått med en megafon vid något tillfälle och tydligen manat polisen och flyktingarna att lugna sig och ta det lugnt. Han blev dömd till 10 års fängelse i Ungern för att man kallade honom terrorist. Och det visar väl på just det här godtycket i vem, ja, vad terrorism innebär egentligen.
Ja, precis, det finns massor av sådana exempel där opposition jämställs med terrorism. Och det här är ju saker vi måste förhålla oss till och som folk faktiskt måste börja intressera sig för.
Mm.
Det duger inte att bara sitta och titta på medan det här blir värre och värre. Vi måste faktiskt försöka ta oss samman och protestera mot de här sakerna.
Alltså just det här att stämpla människor som terrorister, att kalla visst innehåll för terroristbejakande eller vad man vill kalla det, det är ju ett sånt enormt enkelt sätt för makthavarna att bli av med vissa människor. Och det har man ju verkligen sett genom historien att det är så det går till. Så det man måste få till det är väl att öppna människors ögon för att terrorism är det nya, ja, vad som helst som man har kallat folk då, som man vill bli av med, obekväma.
Ja, och liksom det är ju samma märkliga liksom inflation som är mycket annat i vårt samhälle där man så här, man devalverar olika begrepp. Jag menar, förr i världen i svensk lag så var våldtäkt våldtäkt. Idag så kan våldtäkt betyda nästan vad som helst.
Ett annat exempel är ju barnporr som tidigare var våldtagna barn eller något. Mm. Och nu är det tonåringar som fotar sig själva och skickar i sin mobil.
Precis. Och liksom hela tiden så breddas definitionerna av saker som är rätt allvarliga. Pratar man om terrorism, då ska det handla om terrorism. Inte om opposition, inte om fria politiska röster, inte om folk som bara säger emot makthavarna.
Nej, precis. För att det är klart att vi alla tycker att terrorism är allvarligt, precis som vi tycker det om våldtäkt också naturligtvis.
Ja, precis. Och man börjar sen myndigheterna missbruka begreppet terrorism. Då kanske det till och med är så att vanligt folks uppfattning om kampen mot terrorism kommer att urholkas, vilket kommer att skada myndigheternas kamp mot den riktiga terrorismen.
Precis, och det är ju det vi har sett på andra områden tycker jag.
Ja, deprimerande.
Mm. Okej, men vi kan väl uppmana alla att gå in och titta på den där sidan som Amnesty gjorde, för den var ganska belysande faktiskt.
Precis.
Ja, Hax, ska vi säga hej då för idag?
Det tycker jag vi gör. Tack så mycket.
Hej då.